Ska vi komma in i dagens predikan. Den har ju ett lite lustigt tema. Att komma ut ur garderoben. Och jag behöver ju kanske förklara det lite grann. Det är ju en term som ofta förknippas med att HTB-människor, homosexuella, går ut och bekänner sin sexuella läggning. Och jag ska inte göra något stort erkännande här. Det har inte hänt något alls på den fronten. Men att det här tror jag är en verklig nyckelfråga för hela den kristna kyrkan idag. Att våga kliva ut ur garderoben. Bekänna vem man är. Tron är inte privat. Vi kommer fram till det. Men det finns ett annat sådant närliggande begrepp som heter outande. Att outa, outa. Och det förekommer mer och mer. Och det handlar om att någon annan stå för offentliggörande vem du är. Speciellt när det gäller kanske din sexuella läggning eller din tro eller din politiska åsikt eller så. Och jag tror att vi verkligen själva ska stå för vem vi är. Det är inte så att du behöver en talesperson. Du behöver ingen talesman som ska säga att presentera dig att nu är det så att den här broder X att han är si eller så. Utan vi behöver själva på något sätt bli trygga i vad vi har fått, vem vi är, vad vi står för. Så att inte vi lägger ljuset under käppan som vi sjunger i sången, barnsången. För att risken är att vi blir sådana döda hav. Och den bilden kan ni och känner till. Döda havet har ett väldigt stort inlopp från Genesarets sjö. Det rinner in friskt vatten. Men att det finns inget utlopp i döda havet så att det liksom blir sterilt, det blir dött. Och det är salthalten är extremt hög för er som har varit där. Och det gör nu att det kristna livet kan bli väldigt, väldigt sterilt när det inte finns något utlopp. Och allt kristet liv behöver ett utlopp. Om det ska vara fräscht, om det ska finnas en tillväxt, det ska finnas någon sorts balans och attraktion i det. När jag hade kommit till tro, jag var 15 år, så hade jag 99% av alla mina vänner, så var ju helt människor som inte alls gick i kyrkan och trodde på Gud. Det var liksom gänget där i Smesby. Och så kom jag hem från kristendomsskolan, juni 88 talar vi om. Och det är länge sedan. Vissa var inte ens födda då. Men så är livet. Andra har just blivit pensionerade då. Så att det här jämnar ut sig. Och vad som hände. Det var det att sakta mak. Så började liksom det här ryktet gå. Att Hellström har blivit religiös. Och ibland går rykte före dig och ibland behöver du själv sätta igång ryktet. Men det jobbiga för mig var det att jag visste inte alltid vem vet vad. Och jag var på något sätt i ett mellanskede mellan min nyfunna tro och min bekännelse. Jag hade inte på det sättet gjort bekännelsens resa. För det är en resa du behöver göra att på något sätt kliva ut ur garderoben och bekänna vem du tror på. Vad du har upplevt. Så att jag uppfattade mig själv lite så här halv och delad. I skolan så hade jag en känsla att han vet ju, för han har jag berättat åt. Då vi var på tumman hand att jag blivit frälst. Men åt dem hade jag inte berättat. Mitt hockeylag, de visste inte alla, men någon. Och det har börjat spridas. Och du vet, när du lever i det skede av ditt liv, att du inte riktigt har gått ut med din tro på ett frimodigt sätt, så håller du nog tillbaka. Du parerar, du funderar, hur är det? Vad ska de säga? Vad ska de tro? Hur ska det här uppfattas? De kanske tycker att jag har blivit helt koko-koko eller loko-loko eller vad man säger. Och jag var jätterädd egentligen för hur de skulle uppfatta mig. Och det hör till hela paketet. För så uppfattar de flesta människor tron. Att det har hänt någonting märkligt i skallen. Att det har liksom slagit slint och nu behöver han Gud mitt i allt. Men när du väl berättar och säger att jag har blivit frälst. Det är märkligt. Det var ytterst få människor som ifrågasatte det så här jättekraftigt. Utan de respekterar det. Människor som vågar så blir ofta respekterade. Och det här är någonting, en resa som både du och jag har framför oss på olika områden. Det är samma sak om du har gått igenom en kris eller om ditt liv på något sätt har förändrats. Så du vet att det här borde jag berätta till min omgivning. Det här kan jag inte hålla för mig själv. Du har tvingats gå ner i tjänst för att du tycker det har varit tufft. Du har gått igenom en verkligt stor på något sätt livskris och situation. Det är bättre att du själv säger det att rykte går före dig. För rykte har en benägenhet att ibland lägga till saker som inte kanske riktigt är det bästa. Nåväl, vi ska läsa första Timoteus brev 6. Jag ska uppehålla mig lite grann i Timoteus breven idag. Det är så att Paulus säger ganska mycket just om att bekänna, om att stiga fram. Första Timoteus 6 och 11. Så får ni lyssna så här. Men du som tillhör Gud, sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek och uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och därför och inför Jesus Kristus som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Nåja, vi kan stanna där. Håll ditt uppdrag klanderfritt. Kämpa trons goda kamp. Håll dig till bekännelsen. Det här hänger ihop. Det är givetvis en kamp att hålla sig till den rätta bekännelsen. Det medger aposteln här. Det är inte så att det kristna livet är bara en lång röd matta. Utan det finns en kamp att ständigt stå fast vid det som är ditt hjärtas på något sätt skatt. Och det vet alla som har varit med lite längre. Att det finns perioder i det kristna livet där det inte är alltid så lätt. Men Bibeln säger att vi ska hålla fast vid den goda bekännelsen. Håll fast vid din tro, vad som än händer. Det kan hända att den kommer att prövas, den kommer att luttras. Den här tron, kanske den är helt ny. Den kommer att på något sätt ifrågasättas. Men håll fast. Släpp aldrig den. Låt den aldrig bli en sak som du ger bort. När det kostar på. Det är det Paulus säger. Uppmuntrar. Stå fast i Guds fruktan, tro, uthållighet, ödmjukhet, kärlek. Det är som skatter som du ska bevara jättenära ditt hjärta. Och då kan man fråga så här. Är tron en privat sak? Det finns de som hävdar det. Att tron är en privat sak. Sådana saker som har med hjärtats tro och min förhållande till Gud, sånt talar vi inte om. Utan det liksom hör till den privata sfären i mitt liv. Det håller jag för mig själv. Jag kan tala om finanskriser och jordbävningar. Och vi kan tala om allt annat. Utbildning och jobb och livskriser. Men när det gäller tron, det öppnar vi inte locket på. Det är liksom privat. Tillträde förbjudet. Och jag tycker att det där är en myt. Och jag önskar att ingen utvecklas till det hållet om man är en kristen. Tron är personlig, men den är inte privat. Inte sant? Tron är personlig. Det är någonting som berör dig och Gud, men den är definitivt inte privat. För att är den privat så är det egentligen så att då gör man inte så mycket av den i det offentliga rummet överhuvudtaget. Det håller man. Det finns ju vissa saker som är privat. Du ska inte gå omkring och berätta till höger och vänster om alla dina intima saker. Kanske ditt liv med din hustru och ert sexliv och sånt. Folk torför ju allt idag. Det finns privata sfärer. Men det finns, tron hör inte dit. Så att, vad som händer är att vissa saker byter plats. Folk öppnar upp de mest privata saker. All form av Big Brother och reality TV. Det är privata saker som torgförs i det offentliga rummet. Det är därför det blir bara tragedier och ångest och kaos i dessa människors liv som är med. Ni kanske inte håller med. Men jag läser ju löpsedlar och ser hur dåligt folk verkar må. Jag tror inte på allt. Men så är det. Jag hoppas att vi på något sätt får bryta oss ur det här. Att vi tar ut tron i det offentliga ljuset. Den är personlig. Vi ska utveckla en personlig relation med Gud. Men vi ska absolut inte hålla den. Vi ska inte gräva ner den som det här som mannen gjorde. Pundet ner i marken. Det är därför jag tycker att Jeremia, han profeterar till sina landsmän när de var i babyloniska fångenskapen. Så säger han så här att sök den stads bästa dit ni har blivit förda i fångenskap. Och be för den. Du vet, sådana budskap, du kan inte tillämpa det att söka din stads bästa om du håller allt för dig själv. Det ska ut på gatorna. Det ska påverka staden. Det ska påverka din släkt. Det ska påverka din arbetsplats. Det ska påverka skolan. Det ska påverka samhället att vi är salt och ljus. Om inte finns någon effekt av saltet i mitt liv, så är jag bara salt i ett kar. Eller ljus i ljuset. Och vi är faktiskt kallade att vara salt i förruttnelsen, ljus i mörkret. Kom igen! Är det sant? Och vi är allt för ofta så har kyrkan tenderat att hamna in i en situation där vi lägger ut näten i båten. Vi predikar i kyrkorna budskap som borde synas där ute. Vilken fiskare som helst förstår att ska man få verklig fisk och napp någonstans ska näten ut på havet, ut på djupet. Men vi sitter och fiskar och pilkar i badkaret och det kommer ingenting. Hallå. Vi är salt i saltet och vi är ljus i ljuset. Och det här säger någonting om den introverthet som har kommit in i hela Kristi kyrka. Enda gången kyrkan syns där ute, det är ofta när det är några skandaler och när kriserna kommer och när det har begåtts några verkliga tragiska grejer. Eller när vi går ut ur garderoben och säger vad vi är emot. Vi är mot och folk tror att vi är bara en motrörelse. Och det är inte sant. Vi behöver kliva ut ur garderoben som kristna, som de vi är. Och presentera det riket som vi har upplevt. Det är glädje och det är liv. Och det är upprättelse, det är kärlek och det är för. Vi är för människor. Vi är inte mot. Och det här har jag upprepat som ett mantra de sista åren. Men jag tror definitivt att vi behöver tänka till. För vi talar om dig nu och mig. Vi talar om våra liv mellan mötena. Romarbrevet 10. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Egentligen så behövs bekännelsen. Du behöver, om du är ny i tron, också bekänna din tro för andra. Dopet är den här offentliga bekännelsen. Då du säger, nu har jag bestämt mig att följa Kristus. Och som ett tecken på att jag bekänner honom så låter jag döpa mig. Dopet, munnens bekännelse. Jag tror, därför talar jag. När jag ser ut här över det så ser jag ju frimodiga kristna. Men jag ser också människor som jag tror kämpar ganska mycket med just att kliva fram. Och jag vill bara säga, du ska inte ha någon fördömelse hur ditt liv än har varit. Vi är inte i den businessen att trycka ner varandra. För det har också varit på något sätt en sån här kramp och kamp ibland. Att vi borde. Men jag uppfattar att Gud, han står och lockar. Och han säger, kom. Kom ut ur båten. Våga kliva ut över relingen. Våga gå ut i stormen. Våga gå ut i det okända. Var det inte Petrus ändå någonstans ville? Han satt där i båten med sina vänner. Och Jesus kommer på vågorna. För han rör sig alltid där det är vågigt och kaos och mörkt. Och så kallar han ut Petrus och så går Petrus på vattnet. Och det är precis där många står idag. Jag tror att du kanske också känner att du behöver ta ett steg i din tro. Att på något sätt gå från det personliga till att också göra den mer offentlig. Att involvera andra i dina processer. Våga tala om det som det mest naturliga i ditt liv. Inte sådana krampigt att nu borde jag. Utan dela det som finns här inne. Folk vill höra om Gud. Det behöver vi förstå. Det är inte tabu längre att tala om tron. Utan man skriver om det i tidningar. Jag tycker nu under riksdagsvalet, det finns så många som blir så religiösa och vill vara så kristen. Och går ut till och med i sina valreklamer att man står på kristen värdegrund. Det är bra. Använd allt. Jag ska komma tillbaka till det här lite senare i mitt budskap. Hur jag tycker att vi ska på något sätt presentera tron. Jag har en annan fråga här. Om du lyssnar. Jag frågar så här. Ger ett bra gudsförhållande ökad frimodighet? Det är en fråga. Tror du att din frimodighet har att göra med hur du har det ställt med Gud och gumman? Eller Gud och gubben? Ja. Timoteusbrevet tycker jag förklarar det också. Jag ska läsa en vers i 1 Timoteusbrevet 3:13. Den som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus. Jag ska ta det där igen. Den som sköter sin tjänst väl får en god ställning. Om vi bara tar det. Ett bra jobb. Ambitiösa människor blir ofta befordrade. Om du är väldigt idog i ditt arbete och gör det här lilla extra, fast inte ens folk ser dig, så kommer du alltid att bli belönad. Och det har jag sagt som ett annat typ av mantra. Jag jobbar ju med mantran. Upprepning är kunskapens moder. Jag har sagt till mina barn, gör ni ett jobb, alltid ett bra jobb, så kommer ni aldrig att vara arbetslösa. Ambitiösa människor som vill jobba, som jobbar då inte andra än ser, som visar ansvarsfullhet, trohet, det här lilla extra att man sköter sig, håller tider, är noggrann, det leder alltid till befordran. Det kommer alltid att belönas. Det säger Bibeln. Den som sköter sin tjänst väl. Och jag läser inte in bara andliga tjänster och att liksom sjunga rent i lovsången. Nej. Utan din tjänst, ditt yrkesverksamma liv får en god ställning. Det är många som har börjat och avancera. Nåväl, alla kanske inte har den ambitionen. Men jag hoppas vi alla har en ambition att visa stor frimodighet i sin tro. Och de här två bitarna hänger ihop. För att om du sköter dig väl så får du alltid en ökad frimodighet. Om du har rent samvete och känner att wow, jag har gjort mitt bästa. Jag har varit ambitiös och jag har klarat av uppgiften. Du går med rak rygg och får frimodighet. Men om du har slarva och du känner att nej, kanske inte riktigt. Jag kommer som, ja, dåliga samvetet leder också till att frimodigheten är inte så stor. Man blir inte så jättekavat när man går talar med dubbla budskap och lever i hyckleri. Jag tror att Guds fruktan, ett stabilt kristet liv, rättfärdigt liv, ger frimodiga kristna. Och då handlar det inte om att du blir perfekt, men att du har ambitionen att jag vill leva för Gud. Jag vill verkligen Gud ge det bästa av allt. Jag vill också jobba när ingen annan ser. För det här gör jag för dig, Gud. Jag tror att kristna människor ska uppföra sig väl. Petrus brev säger det. Uppför er väl bland hedningarna, säger han. Han talar till judarna. Så att de vänder sig till Gud den dag Gud söker dem. Uppför er väl bland andra människor. För det ger signaler om att det också har hänt någonting. Allt i ditt liv kommunicerar tron. Att när kristna människor inte har gått igenom en helgelseprocess. När det finns mycket kvar av ovanor och dåligt beteenden. Där man inte har kontroll på moralen. Och livsstilen blir nu lite si så där. Men man har en jättehög bekännelse. Det ger dubbla signaler. Och det vill vi inte ge. Men däremot vill vi inte heller ge en bild av att allt är väl, allt är väl. Förstår ni skillnaden? Jag tror att det som har hållit många människor bort från kristna gemenskaper och kyrkor, det har varit att av någon märklig anledning har människor utanför kyrkorna fått en känsla av att man måste vara på ett visst sätt för att vara med. Man skulle måste vara så helig. Men å andra sidan, om inte finns alls någon skillnad, så finns det inte heller någon attraktion. Om vi alla här efter gudstjänsten, efter att vi har offrat här fint och gett vår offergåva, så far vi hem på motorvägen och så kör vi i kapp allihop. Och alla hamnar i samma tutka. Så kommer Vasabladet och Sionförsamlingen körde fast. Och så finns det fina bilder på alla där med alla våra bilar. Och vi har alla fick vi olika valörer beroende på vår inkomst. Och så blir det en stor affär kring det. Nu förstår ni att det sänder kanske inte så starka signaler av tron. Var det ljus? Nåväl. Vet ni att till och med Petrus som hade levt med Jesus i hela 3 år. Också han, när det riktigt kom till kritan, så förnekar han Jesus. Det är en berättelse som på något sätt vi tänker att nej, det här är kanske inte riktigt det vi önskar. Läsa av en man som han efter 3 år. När pressen kom och när Jesus skulle gå till korset, så säger han att jag känner inte ens den mannen. Men det tog inte många veckor så var det samma man som ställde sig upp på pingstdagen och predika omvändelse så 3000 människor blev frälst. Så det handlar inte om att leva ett perfekt liv, utan det handlar om att komma tillbaka till en plats där man blir upprättad. Komma tillbaka till en ärlig längtan inom sig själv. Jag vill verkligen tjäna Gud. Och Jesus kom till honom och sa: Petrus, Älskar du mig? Han frågade tre gånger. Han hade misslyckats tre gånger. Det finns alltid en väg tillbaka. Om du kanske har levt som en kristen i långa tider och du egentligen aldrig har öppnat på locket om din tro, så ska du veta att Jesus också kommer till dig och frågar: älskar du mig? Älskar du mig? Han gör det. Men han vill också att du ska stiga ut ur garderoben. Jag träffade, jag berättade tror jag på ledarskolan någon gång, en man i byn där jag bor. En bonde. Så var det en annan gammal, egentligen en from man i byn som hade dött och gått bort. Och vi kom och samtalade om hans bortgång. Så sa han så här att ja, alla visste ju att den här mannen som hade dött var frälst. Gick i bönehuset i byn. Och så säger han så här att ja, vi jobbar tillsammans i 20 år på telefonbolaget. Så säger den här bonden åt mig, men han sa att han sa aldrig någonting om det där. Han sa aldrig någonting om det där. Han kunde inte ta, tron är alltid det där och han där och liksom, det är hans liksom sätt att uttrycka sig. Han där upp och han sa aldrig någonting om det där. Vi jobbar i lag i 20 år. Och vad han egentligen berättade åt mig, så att jag skulle nog gärna ha vilja höra. Jag skulle så gärna ha lyssnat om han skulle någon ha berättat lite. När han kom med sin traktor så såg han ofta de fot i bönehuset. Och han visste att han hade ett liv som inte han hade. Han hade prioriteringar, kontakter i byn som inte han hade. Det finns kanske sådana människor i ditt liv. De ser på ditt liv. De vet att nu far familjen iväg till kyrkan. Och här är vi. Nu far de iväg till sina grejer. Och här är vi. Nu kan du ibland berätta vart du far. Kan du ibland fråga, vill du komma med? Är du intresserad? Var frimodig. Jag säger det, det finns vissa människor som man ibland kanske bara träffar en gång i livet. Sen finns det andra som du umgås med dagligen. Man behöver ha lite olika strategi hur man kommunicerar med olika människor. Det lärde jag mig. Jag var ju en väldigt framåt kristen. Jag hade blivit frälst. Jag berättade åt allt och alla. Det utvecklades liksom åt det hållet. Sen kom jag i armén. Och då märkte jag att kanske det inte riktigt funkar med samma strategi. Det tog inte länge. För jag visste att de här killarna ska jag bo med nu i samma stuga, 20 stycken i 20 kvadrat. Kanske lite mer. De iakttog mig. De tittar. Vad gör Hellström nu? Då någon kommer och slänger in massa en terminologi som kanske inte jag hade på den tiden, och de härjar och så kollar de alltid, hur reagerar Hellström nu? Då får männen svor och härja och det var, kolla, hur tänker på att det här? Vi är Kristus brev, säger Paulus. Oavsett om du vill eller inte så kommer folk att läsa dig. De kommer att iaktta dig, studera dig. Varför gör han som han gör? Varför gör hon just nu som hon gör? Varför reagerar hon just nu? Det är intressant. Berätta vad som händer inom dig. Några tips här. Vi ska gå till avslutningen. Du ska vara ödmjuk och berätta om din tro. Skryt inte. Skryt inte med det du har upplevt. Det är väldigt motbjudande. Är det här basic nog? Håll en väldigt ödmjuk profil. Var ärlig. Var genomärlig. För det handlar inte om att du har alla formuleringar rätt, utan det handlar om att du är ärlig. Du visar att det här är jag. Försök inte vara någon som du inte är. Till och med kristna människor får bli arga och upprörda. Det är ingen fara. Man kan till och med vara arg på chefen. Men man kan också be om förlåtelse. Utvidga ditt sociala nätverk. Umgås med nya människor. Jag tänker inte skrika ut det. Fast jag skulle önska om det skulle hjälpa. Men jag vet att ska man säga någonting viktigt så ska man sänka rösten. Så nu ska jag säga till er så här. Om ni kommer ihåg något annat. Lär känna nya människor. Var inte rädd och utvidga ditt sociala nätverk. Vet ni att det är någonting av det svåraste som finns ibland. Att fundera, hur ska jag liksom växa in i ett nytt sammanhang? Hur ska jag komma in i en ny grupp? Gruppdynamiken. Alla känner alla. Finlandssvenska ankdammen. Så fort man kommer in i ett nytt sammanhang så reder man ut liksom släktträde och ja, du kommer därifrån och då är du släkt med den och då vet du det och ja, men då har du liksom, då har du en depressiv gen rakt nedåtstigande i ditt liv. Alla vet ju allt om alla. Men trots, våga öppna upp ditt liv. Låt nya människor också få se vem du är. Hur ska vi någonsin kunna smitta av oss den tro som är så dyrbar om vi aldrig någonsin berör nya människor? Vi kan ju smitta varandra med viruset här tills Jesus kommer tillbaka. Och vi hostar i olika omgångar. Och samma virus sprids här och lite olika. Men jag säger det. Jag älskar nya människor. Det är roligt att se. Vi har också nya människor här. Du kanske har kommit in här idag och du blir besmittad av ett virus som heter Jesus. Det är fantastiskt. Vet ni att kristen tro sprids genom smitta? Genom att någon är berörd och så far det över till nästa. Någon på något sätt har upplevt någonting och så berättar man om det. Och så är man fast. Och jag är så evinnerligen glad att jag har blivit besmittad. Och jag vill besmitta många fler. Tala om Gud på ett naturligt sätt. Bli inte religiös. Vet ni att jag tror att många kristna skulle behöva lära sig mycket vitsar. Det bästa med kyrkpressen är ju vitsarna längst bak. Skriv upp dem. Dra dem, de här gamla vitsarna på kaffebordet. Det brukar jag ibland, då man träffar i politiken. Och när det liksom blir tyst så drar man fram med någon riktigt sån här häftig vits. Jag har till och med i fullmäktige salen hållit tal och drar i en vits. Och det öppnar upp. Det skalar av. Använd alla medel för att om möjligt bli mer naturlig. Så du sprider glädje omkring dig. Var avslappnad. Du är inte kallad att leva som en pseudonym. Stig fram. Stig fram. Några små saker till. Bli en berättande kristen. Inte en kommenterande. Jag skulle önska att vi skulle bli duktigare berättande kristna. Att vi berättar vad vi har varit med om. Och inte vi kommenterar allt. Och nu, speciellt nu i de här kristiderna så stiger domedagsprofeterna fram. Och på något sätt börjar läsa skriften för alla människor. Att nu blir det, Bibeln bara säger jordbävningar och elände. Och det är klart att det kommer att hända en massa saker. Och vi liksom lever med någon sorts facit. Att vi är trygga, vi är kristna. Det kommer bara att bli värre och värre. Det är inte det människor behöver höra just nu. Jag tycker det här är lite skryt om vi säger så. Så där har jag haft en uppfattning om kristna. Jag hoppas jag har levt i en underlig uppfattning själv. Att det inte stämmer. Men att det finns ett liksom en sån här känsla, nu börjar det här ändens tid, tack och lov, nu får vi verkligen predika svavel och eld, så nu ska de nog få höra, nu ska de nog få se att jag har valt rätt ända sedan min ungdom och jag är på segrande sida och de här mina arbetskamrater här, de har hela tiden spjärna mot udden Och nu sätter det här ända tiden igång. Och nu kommer det bli, till och med i Finland har vi jordbävningar. Och det är liksom en stor nyhet i södra Finland. 2,4 på Richterskalan. Det är det ultrabeviset på att nu är vi i ändens tid. Till och med jag har hört det där. Bara de senaste dagarna. Vet ni vad? Bli en glad kristen som betjänar människor. Inte kommenterar och har en massa åsikter. Nu ska vi predika hela Guds ord. Men bli en som lever ut budskapet. Där din lära och dina handlingar synkroniserar. Där de ser att du är trygg. Du behöver inte upprepa det. När jag jämför, vi ska ta två grupper. Sen säger jag amen. Ta muslimerna i Europa. När jag studerar deras frimodighet så ser jag att det finns någonting i den kristna kyrkan som saknas. När jag ser hur muslimerna klär sig, när jag ser hur de firar sina högtider, hur de ber. Vet om du har varit ut på flygfält i Europa, på Amsterdam och i Charles de Gaulle, i Paris, i London. Mitt i allt bara så slänger sig någon herreman där och kavlar ut mattan och så rumpan i vädret och så sätter de igång. Mitt i allt, mitt i folkvimle. Jag sitter till och med på flygplan på de här långa flighterna så står de i gångarna där och åberopar Allah. Det är inte så lätt att hålla reda på vädersträckor med de här moderna klockor idag. Som visar riktning. Så vet, de har ingen skillnad åt vem de vänder ändan. Huvudsaken, de har huvudet rätt håll. Det säger någonting om en viss frimodighet. Det säger någonting att min tro är betydelsefull. Den är, jag har liksom rutiner, traditioner och jag håller fast vid det. Och inte det, alla andra får ändra på sig, det är vi som har rätt. Den inställningen, och den är jätteskrämmande, den är fundamentalistisk. Men ändå, se på gayparaderna ute i hela Europa. HTB-människor som klär av sig nakna och kör omkring på lastbilsflak och lever ut sina lustar inför alla världens kameror. Det är ju osmakligt till max. Men det är ingen brist på frimodigheten. Medan kristna då, vi som har det verkliga budskapet, sundheten själv, personifierad i ditt liv, ändå kanske håller dig allt för mycket in i din egen garderob. Jag vill att du stiger ut, var en frimodig kristen. Våga visa färg, bli inte extrem, bli inte en fundamentalist, men bli en frimodig, ett frimodigt vittne. Amen. Vi tar kalopp. Emel, vill du komma? Ska vi avsluta i bön? Att komma ut ur garderoben, ett val, det är en individuell sak mellan dig och hur du vill leva ditt liv. Familjen först. Och sen jordens ändar. Det är lätt att vara frimodig på andra ändan, i andra ändan jorden. Jag har predikat på andra sidan jordklotet. Det är jättelätt att vara frimodig där. Ingen känner dig. Men i Molpe, där alla känner alla, ut i Björkeby, i Sondom, på inom Åbo Akademis studentvärld, på din arbetsplats där du har jobbat i långa tider, där alla vet vem du är, i Korsnäs och i Malax, i Vöro, i Kuni och i Isk, där man egentligen känner folk före de ens har flyttat dit och vet allt om hela släktträdet. Det var en som skulle komma och hälsa på oss. Vi just hade flyttat till Iskmo. Vi hade bott där några dagar. Så vi var då ner rutan. Frågade var på Hellström. Ja, pastorn han bor där upp på backen. Jag bara till kör dit. Vi hade inte bott där många dagar. Det var jättelätt att hitta dit. Alla visste redan. Jag tror att vi har en speciell utmaning. Bor du i Stockholm, du kan leva ett anonymt liv. Du åker ner till Amsterdam, bosätter dig där, i Moskva, Paris, i London. Jag kan säga, det är därför många människor som har svårt att kliva ut ur garderoben. De flyttar till stora metropolen för att de söker möjligheten att vara mer anonym. Det är därför det finns så mycket. Jag satt i Helsingfors på Memphis mitt i det nya köpcentret på Kampen och studerade de här människorna. Jag var där på fredag kväll. Satt och drack en kaffe med Tompi, Thomas Forsbäck. Och så berättade Tompi att här i stan på den gatan i de kaféerna där samlas de som är homosexuella. Där på andra sidan, på den platsen, där håller invandrarna till. Här finns väldigt mycket tonåringar som driver omkring. Det är deras inneställe. Den där uppdelningen finns inte i små byar, utan där lever vi väldigt nära varandra. Det är ett sociologiskt fenomen. Men i en stor stad så klumpar man ihop sig. Man söker tillhörighet. Där finns, på Albertsgatan finns de här philadelphianerna. Pingstvännerna. De rör sig där, Ulla-Kristina Sjömans förbönsvänner, de rör sig i de kretsarna där. De intellektuella kristna, de söker sig dit. Storstadsfenomen. Därför kan vi ha kulturella, väldigt slimmade kyrkor i stora städer. Det är inte enkelt här i vår nejd. Här behöver vi vara mycket, mycket mer toleranta. Men det är också en mycket större utmaning att stiga ut ur garderoben här. Att bli bekänna färg där alla på något sätt kan relatera till dig. Men din kallelse är att vara en frimodig kristen. Våga stå för Jesus. Låt människor läsa dig. Låt dem läsa allt det trevliga i ditt liv. Låt dem också läsa det som är kamp i ditt liv. Dela med dig. Nu vill jag be en bön. Hoppas ni kan förenas i den bönen. Att vi ska få kraft att bli vittnen. Att Gud ska döpa i helig ande och eld. Vi ska just avsluta. Jag kan inte dra ut länge på det här. Men det handlar om det att den helige ande får gripa ditt och mitt hjärta. Herre, vi ber dig att din helige andes eld ska brinna i våra hjärtan. Att den helige ande gör oss till frimodiga vittnen. Där vi rör oss i vår vardag. I de nätverk där vi finns. Fader i himmelen. Jag ber om en smörjelse och en kraft över hela den här gemenskapen. Att vi ska kunna kliva ut ur de trygga miljöerna. Och också lära känna nya människor. Herre, vi vill växa. Vi vill utvecklas. Vi vill förändras. Vi vill lära oss nytt. Vi vill vara nyfikna på livet och på andra människor. Far i himmelen. Vi ber att din heliga ande hjälper oss. Vi ber dig Jesus. Att all form av fruktan och rädsla. Människofruktan. Ska vara fjärran ifrån oss. Herre, vi vill se nya människor, möta dig, uppleva syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Herre, vi vill inte bli stötestenar för människor i deras process och väg till dig. Vi vill vara ledsagare, vi vill vara människor som vägleder, handleder andra vidare. I Jesu Kristi namn. Amen.